prata om och riktigt gå på djupet.
Välkomna till Ted och Kai, till Ted och Kai, till Ted och Kai. Välkomna till Ted och Kai, till Ted och Kai.
Det vi hör är alltså tättrumskycklingarna.
Vad sa du? Tättrum?
Tvättrumskycklingarna.
Tvättrum? Ja, ni har dem inomhus.
Ja, vi har dem i tvättrummet.
Det kom ju mycket respons. Och folk sa ju att man är galen om man har dem inomhus.
Nej, jag läste inte det. Vi har två svarta kycklingar, två gråa kycklingar och två vita kycklingar. Det är maran, tydligen en fransk ras, som är blandat med någonting som låter som... Hette någon så här krakau, arakatau, krakoso, alltså något så här som låter som att någonting går sönder, så här krakau.
Men vad är det för fel på vanliga kycklingar då? Vad ska det vara, något raskyckling?
Nej, vi var i hönskön för sådana där kycklingar och nu fick vi dem. De är otroligt gulliga, alltså de har inga kärtfjädrar, utan att de blir liksom sådär bulliga och sådär. Och så kan de få sådana där plymer och sådär.
Men ni har dem som, alltså riktigt som husdjur, som man har, alltså att det ska vara gulligt och man ska kunna gosa
ja,
med dem.
Alltså,
är det inte för ägg och djurhållning?
Jo.
Får de roliga ägg då, så här zebra-mönstrade ägg? Eller
nej,
någonting?
De får turkosfärgade ägg.
Turkos?
Alltså ljusblåa. Påskägg.
Men det finns väl inte sånt där? Varför är de ljusblå?
Men för att den här arten har såna ägg. Vi har dem inomhus för att man ska ha dem inhus.
Men finns det överraskningar inuti äggen då också som man får bygga?
Hur ska jag veta det? Det får jag väl se när de börjar komma, de här äggen. Det enda jag vet är att de kackar och är gulliga.
Det lät som en sån här liten vagn som gnisslar när man går över golvet.
Jag sätter på det igen. Och det är otroligt gulliga och de sitter där och man öppnar dörren och så pratar man med dem och så kommer de springande fram och de är, vill liksom krypa upp i handen och sådär och de är nyfikna och de är inte alls rädda. Alltså otroligt gulliga är de ju.
Märker man att de försöker dölja sina snoppar, för de vet att har de en snopp så blir de nackade om några veckor?
Nej. Det är inget sånt alls. Alltså det är väl ungefär, är det så här typ 5-6 veckor eller någonting, så då börjar man ju se om det börjar liksom växa en kam på hovo. Och då är de ju tuppar och det är ju det där. Det är ju det här som är det svåra nu, för de är ju otroligt gulliga men det kan ju hända att det är 6 tuppar. Och då är det liksom 2-3 väldigt ledsna individer här i huset sen.
Men 2 väldigt nöjda katter som säkert får ett skrovmål då?
Nej.
Hur löser ni det där nu? Alltså för de kan ju inte vara bästa vänner.
Nej, alltså hittills så vet inte katterna om att de finns. Alltså
de har nog känt dofterna och
nej,
hört ljudet.
Nej, det har de inte. De hör ljudet men de tittar ut. De tror att fåglarna är utomhus. Och hittills så har vi lyckats. De får inte vara i tvättrum, men de har ingen aning om vad som finns där. Men jo, alltså det är ett problem, alltså för att man kan inte ha...
Det här är ju som vet du, de som bodde utanför Auschwitz och inte Mukamas visste vad som hände där inne.
Jag förstår inte riktigt.
Att nog vet...
Adolf Hitler-liknelsen här nu.
De vet nog katterna.
Vem är Hitler här? Om vi börjar med det.
Nej, vi måste inte utveckla liknelsen. Jag menar bara att de nog vet. Alltså de kanske påstår eller låtsas som att de inte känner till att det finns, hur många sa du nu då? 7 kycklingar?
6 kycklingar. Men alltså katterna, det är inte ett problem det här ännu. Problemet är om det är många tuppar. Alltså för tydligen är det, och man kan inte ha, alltså så här, om du har en tupp, då måste du ha minst 4 hönor. För har du mindre än 4 hönor, så då är det för jobbigt för hönorna. Alltså att tuppen är så...
Känner tuppen sig kränkt och så här?
Nej. Alltså tuppen är så kåt så att han måste ha minst 4 hönor. Annars så kör han slut på dem. Alltså att om det är liksom 3 hönor så då ligger de bara liksom och pustar. Men att om det är 4 så då turas de om liksom.
Okej. Men hur ser de här rutinerna, ni matar dem då ni går in och så kommer
alltså
de springande?
Det är ju det där som är så sjukt, alltså att de, vi fick dem dagen efter att de kläcktes. Alltså att de är ju liksom, de är ju färdiga. Alltså när kycklingar kommer ut ur ägget, så då kan de allt. Alltså de kan äta.
Kan inte ens se det här magiska när de kommer ut ur äggskalen då?
Nej, för de var ju inne i en äggkläckningsmaskin, så det var väl inte så magiskt. Men att de är liksom, de gör allt. Alltså att man behöver bara, när man flyttar dem till ett nytt ställe, så behöver man bara liksom visa åt dem att okej, här är mat, här är dricka. Varsågoda. Och så börjar de på då med sina hönserier. Men jag är överraskad, alltså jag tycker att de är så mycket gulligare på något sätt än vad jag hade fantiserat. Men det kommer också emot det här, alltså det här som jag visste. Alltså att de är så jättegulliga, alltså det är som små chocobon. Och man vill bara liksom gosa med dem. Men man får inte något tillbaka, så att de liksom, de är bara, de stirrar ju på en. Och det finns inte liksom något ansiktsuttryck. Så man ser inte att tycker de om det här goset. Och det där måste jag, det där är liksom svårare för mig, för att jag vill ju att när man liksom, när man gosar med en katt, så vill man ju att katten ska visa att oj, jag tycker om dig. Och hittills så, jag kan inte liksom tolka hönor så pass bra än så att jag vet om de tycker om mig eller inte. Men nu är ju det där ljudet gulligt, alltså det är ju som att vara på flygvässan. Alltså att man går omkring och så glömmer man ju bort, alltså, för de är ju så tysta och snälla, och så mittas står man där och kokar kaffe och så hör man då det här ljudet och så är man, ajo, vi har ju kycklingar i tvättrummet.
Ja, vi hör ju det där ljudet också från våra så här ventilationsgångar här, för att alltid på vårarna, så då är det åtminstone en av de här gångarna som har blivit ockuperad av någon fågel som har lagt ägg där och så kläcks det.
Jag tänkte att det var något med de här ormtjushärskorna som bor i era hus, alltså att de släpper liksom mat åt ormarna som kryper omkring där, och att det är liksom småfåglar där då, eller möss.
Nej, men vi måste ju ringa sen till gårdskarn, för kan vi ju ha liksom fågelbon i våra luftintagsvägar, så då kommer det ju en bil och sen så kvittrar det inte längre.
Hur gör de då? Alltså hör man då att alltså det kommer en bil och så kommer det ut en sån här späddepassande figur med en hagelgevär, och så sätter han in det i stupröret och börjar skjuta tills det tystnar.
Ibland hörs det ett dussin skott, ibland håller det på några minuter till och med.
Och så är det tystet och så är man pip, 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 pip. Boen burmo puto särbottning som talas dit så popna popkun så vi popnu denna popkun så vi lys på tätt och kaj.
Jag kände mig lite lättad ändå när du sa det här att de här kycklingarna inte har någonting i sina ögon, att man inte får någon kontakt riktigt med dem eller knyter an till dem. För det är ju lättare då att äta dem. Kyckling är väl det som vi konsumerar mest i vårt hushåll, åtminstone när det handlar om kött. Vi har ju förstås försökt ge en varierad syn på mat till Kaju, så vi har mycket så här linser och det här havre, sån här kött och substitut och sånt. Men att kan man äta växter, har jag börjat fundera nu. För jag läser en så intressant bok och jag har inte ännu läst den i sin helhet, men jag får så här ångest och så blir jag också liksom lycklig när jag läser den. Den handlar om medvetande och om forskning kring medvetande. Och det är en bok som har getts ut i år, så det här är alltså riktigt som det senaste vi vet om medvetande. Och det intressantaste hittills är hur mycket forskning som tyder på att växter har en form av medvetande. I mycket högre grad än vad man någonsin har trott det. Vi människor har ju ofta tänkt att det krävs ett nervsystem och en avancerad hjärna för att man ska kunna ha någon sorts medvetande. Men sen har vi nog med åren då märkt att ja, men också djur som inte har lika avancerade hjärnor, så har ju nog helt tydligt olika tecken på att de besitter ett medvetande.
Mm.
Men sen har det alltid varit så här att ja, men växter är någonting annat. Att de är bara där på samma plats och inte vet de något. Det är massa fotosyntes bara, men inte förstår de något.
Mm.
Och nu har jag levt i den tanken också och gladeligen ätit växter. Och så sent för 2 veckor sedan så det här drog jag upp rosenbuskar som har växt utanför huset, för vi ska plantera någonting annat där. Och då slet jag ju så jag var svettig och skrek, för rötterna satt så djupt ner och jag rev och jag hackade, och så till sist fick jag upp dem. Och så, och så var de där i en hög.
Mm.
Och nu förstår jag ju då att jag har ju säkert orsakat stort lidande för de här buskarna. Visste du att du vet att man kan ha sådana här labyrintexperiment med möss till exempel.
Mm.
Att man släpper in en mus i en labyrint och sen så sätter man en ostbit någonstans. Och så kan man då se hur musen då letar och gör misstag och rättar sig själv. Och till sist då liksom logiskt härleder vart hen ska fara för att hitta osten. Och hitta den till sist.
Ja.
Men vet du att om man gör samma sak med en växt. Så man sätter någon fosfor dit i någon hörn i en labyrint.
Mm.
Och så kan man se sån här timelapse-videon av rötterna som letar för fel, för tillbaks, för en annan väg, ända tills de till sist hittar fram till
osten. Och så hittar de osten. Och så ser man hur växten skriver, fosfor skriver fuck! Med stora bokstäver, för de kan inte äta den.
Nej! Men det skulle ju vara förstås en helt annan nivå av intelligens att de skulle kunna engelska också. Men alltså, poängen är att det här musen i labyrinten är ett test för att visa att musen besitter någon form av intelligens.
Ja.
Men så gör inte växten det då eftersom roten gör precis samma sak.
Ja, men vad är intelligens och vad är instinkt? Säger jag då.
Ja, precis. Och det är dessa frågor som den här boken då som heter A World Appears försöka då liksom reda ut då att vi har en ganska snäv bild av vad intelligens och medvetande är. En annan sak som alltså blew my mind är att träd, alltså de märker om ett annat träds skugga faller på någon del av trädet och reagerar med att öka sin tillväxt. Alltså de börjar växa snabbare om de håkar att ett annat träds skugga faller på deras löv eller deras grenar.
Mm, är det vilken skugga som helst eller är det just ett trädskugga?
No, det här är nu det intressanta. För att om trädets egen skugga, alltså en annan del av samma träd faller på det här bladet. Så då utlöses inte den här tillväxten. Mm. Alltså, trädet på något sätt ser vems skugga som faller på det. Alltså den här boken är full av såna här liksom otroliga exempel som gör att jag nu kommer att ha svårt att rensa ogräs resten av våren.
Jag tycker, alltså jag tänker ju ofta på att saker borde skrika mer. Jag tror att det skulle liksom vara, alltså det, jag har liksom tänkt på det där när man fiskar till exempel. Alltså att om fiskarna skulle skrika när man drar upp dem ur vattnet, så då skulle man inte fiska på samma sätt. Och jag tror ju på samma sak när man just så där med växter också, alltså att om man drar upp en rosenbuske och så skriker de andra rosenbuskarna att på engelska att, what are you doing, please stop, she's just a small thorn bush, stop it, oh my god, och så håller de på så där, så nu ska man ju sluta då. Och jag tycker att det är liksom överraskande att moder jord inte har liksom skapat de där liksom rösterna och stämbanden, alltså för att det skulle gynna växtriket så mycket, tänker jag.
Men säkert skulle vi ju ha blivit väldigt desensitiviserade av det hela. Jag menar, köttindustrin liksom, alltså nötboskap skriker ju nog när de är i smärta och när de är rädda. Men ja, inte hindrar det oss från att slakta miljarder djur årligen. Så att det här, det fungerar inte. Det skulle bara bli otroligt obehagligt allting. Men ännu ett otroligt exempel. Alltså, om man sätter två växter i samma kruka, så då börjar de vanligen konkurrera om jorden och om utrymmet. Och de liksom försöker så snabbt som möjligt ta över så mycket som möjligt av utrymmet.
Mm.
Men om man sätter två växter som är släkt med varandra, så gör de inte det. Då börjar de dela istället. Det här är alltså forskning. Alltså det här är riktig vetenskap. Alltså det här händer på riktigt. Så kan man nu påstå sen efter att man vet allt det här att växter inte ska fatta saker. Så problemet är ju då att vi har ju ingenting att äta längre.
Så nu måste vi äta godis då bara?
Sån här energigel som jag äter när jag var på långa länkar. Jag var på 33 kilometer nu, får jag säga det. Jag sa det redan. Och då behöver man sån här energigel. Och det är ju, det ger ju en allt man behöver just då. Och så orkar man vidare.
Det skulle vara roligt om man skulle sätta dig i en labyrint. Och så ska man se hur länge du springer runt och hur länge det tar tills du säger åt någon hur långt du har sprungit. På tal om instinkt så vi har haft lite problem med fattigubben här i Pormo. För att den är ju så scary när man fattig dagis. Han står ju bara där vid kyrkan och stirrar. Och jag har försökt på något sätt avdramatisera det här åt Ian och förklara. Alltså så där var att det är inte en riktig gubbe fast han heter fattigubben. Han är väl inte ens så fattig, han har ju helt snygga kläder och så där. Och så här lite förklara. Och på något sätt så inser jag när jag liksom pratar med honom att fattiggubbar som koncept är ju nog lite outnyttjat, tycker jag. Och jag började liksom tänka att det här med att liksom samla in pengar genom att på något sätt ha en symbol, alltså som en figur som tar emot det. Alltså varför finns det inte fler institutioner som använder sig av det där? Som Yle till exempel, som gör skattefinansierat. Skulle det inte vara ganska bra att man istället för liksom så här neutrala, random fattiggubbar så ska man liksom placera ut Yle-gubbar. Alltså att man ska kunna ha så här Nick Aldén och så här Jukka Isojoki och så placerar man ut då de här gubbarna och så ska man liksom sätta in då pengar i deras springor.
Nu måste jag bara så vi är klara med vad vi menar här. Alltså vi skulle som göra dockor av dem eller vi skulle faktiskt som be Jukka Isojoki ställa sig mitt i någon by.
Det skulle vara dockor, alltså så här trä...
Med springan framme.
Nej, alltså snidade träfigurer skulle det vara förstås. Men på något sätt att det skulle vara liksom förknippas med någonting att man är så där att nej, men där, ja men jag kan nog sätta en 2 euro i Nick Aldén. Och så ska man kunna ta det ett steg vidare alltså att för att det är ju också många som inte gör det där och vem går nu omkring med mynt något mer i dessa tider.
Men om jag tänkte att det största problemet med fattiggubbar överhuvudtaget är ju att man borde införa sån här närbetalning på dem och då på något vis försvinner ju nog lite det här hela som grundkänslan kring dem om de står där med en sån här betalterminal.
Ja, nej men det behöver det ju inte ens vara utan man skulle bara kunna ha någon sorts så här IR, alltså någon så här infra i ögonen så att det bara när man liksom kommer tillräckligt nära så blippar det till i telefonen och så är det för 5 euro. Men jag tänker att man skulle kunna liksom att då är ju problemet, men var ska vi sätta de här, var ska vi sätta Nick Aldén-gubben? Nej, inte ska vi sätta honom på kyrkan men att på natten så kör som en yllebil omkring och liksom svetsa fast de här gubbarna liksom på folks hus. Alltså riktigt vid ytterdörren. Och sen så tar man bort dem först när man har liksom kommit upp till en ekonomisk gräns. Alltså att när det är 250 euro i Jukka Isojoki-springan. Så då kommer vi att ta bort dem.
Alltså efter, jag måste bara klargöra, eftersom du nu jobbar ändå på Yle, att är det här någon sån här alltså icke-officiellt förslag till hur Yle ska som får sin finansiering i check som från de möte som du nu delar med dig här att det ska gjutas statyer utanför folks ytterdörrar.
Jag har inte tagit upp det här med styrgruppen än men jag tycker att det finns någonting i det här alltså att du är liksom sådär att det är liksom svårt att komma ut ur ditt hem för att dörren slår i Sonja Kailasari till exempel för att hon är liksom placerad på ett så här ställe att det är sådär att åh okej, men jag sätter väl 2 euro då. Så att det också, alltså att man blir liksom påmind också om att ja, men du måste, alltså för att public service ska finnas och sådär, ibland måste man stå ut med vissa saker för det goda allmännas skull.
Jag är ju säkert inte den enda som har gjort sin skattedeklaration i dagarna, för idag var väl sista inlämningsdagen när vi spelade in det här. Och där står det ju så svart på vitt att jag har betalat en Yle-skatt.
Ja.
Och jag...
Men ska vi börja med det här så ska man ju kunna slopa Yle-skatten. Istället så ska det vara liksom fattigubbs pengarna. Det är det som finansierar.
Ja, men jag tänker att just de här statyerna av Sonja och Nicke, så de kostar ju en del att tillverka och att sen frakta omkring.
Ja, det gör de. Men kanske man ska kunna, när det ändå är public service, alltså man faktiskt sätter det här service i det. Alltså att det är de vars hus man svetsar fast dem, det är de som måste också liksom föra dem då till någon lager någonstans. Alltså att det är på liksom människornas alltså sådär, att de måste se till, alltså att Ulle kickar inte ut någon att ta bort dem, utan att man ska liksom föra in dem, man ska lämna tillbaks dem.
Alltså överlag så tycker jag att samhället saknar såna här liksom lätt tillgängliga, tydliga kanaler för att idka välgörenhet. Att ja, det finns ett oändligt antal organisationer och man kan ge sina pengar till jättemånga olika sorters välgörenheter. Men man måste som lite själv göra jobbet, eller så står de då, någon sån här sommararbetare står på något torg någonstans i Helsingfors och försöker rycka igen att det här är viktigt, det här är viktigt. Men det som är en annan sak när det finns liksom ett tydligt ställe mitt i byn, att hit får du lägga pengar och så lovar vi att vi gör det bästa möjliga för de här pengarna. Någonting sånt saknas lite grann. Och jag går ju inte heller i kyrkan och kan betala kollekt längre.
Nej.
Så att jag tycker att vi borde som expandera det här utöver YLE, som ju också jag förstås anser att det är viktigt för ett samhälle. Det finns en liksom oberoende public service.
Att det ska vara liksom fritt fram för alla föreningar och företag att tillverka egna fattigobbar som man skulle kunna placera ut.
Det var ju länge som kulturen och idrotten också till stor del var finansierad med liksom tipsmedel. Och det var ju någonting som hade olika etiska frågetecken kring sig också. Och så slutar man ju med det och så hade det blivit mindre tipsmedel eftersom folk inte spelar på samma sätt längre. Det var ju en sorts, alltså de här automaterna fanns ju överallt och dit la ju folk bokstavligen sina slantar.
Ja, så att varje gång man sätter 2 euro in i Nicke Aldén så finns det en liten chans att det spelar, alltså att det börjar liksom surra som ett så här, vad heter det, som ett så här klockspel, och man hör hur kugghjul och muttrar snurrar och så öppnar hans mun en aning och så kommer det som en sån här mekanisk röst: grattis! Och så vinner man någonting. Men alla skulle kunna, alltså egentligen alla yrken som på något sätt finansieras på andra sätt skulle kunna ha fattigobbar. Jag menar, det här gäller ju alla som söker stipendier och bidrag också. Alltså det skulle kunna finnas en Kai Korkeaho författar fattigobb. Och så sätter man in liksom pengar som får liksom rakt i din ficka så att du ska kunna skriva böcker.
Alltså överhuvudtaget så borde det finnas en möjlighet att enkelt och snabbt kunna ge en euro till någon. Att om jag till exempel går på stan och så får jag en sån här känsla att ja, men den där låten av Anssi Kela, den där som jag nu har i huvud, det är nog en bra låt. Och just i den stunden älskar jag ju Anssi Kela, vilket jag ju inte som gör kanske som annars i mitt liv. Men just då gör jag det. Och då skulle jag kunna bara med en enkel knapptryckning skicka iväg en euro till honom.
Ja.
Och det här skulle då gälla alla. Att jag skulle som bli så här jätte att oj, nu har de putsat bort sanden och gruset från gatorna. Och så skulle jag som kunna snabbt leta fram infon om vem det är som har gjort det. Och så skulle jag skicka en euro.
Ja, nu har vaktmästaren skottat bort skogsduvorna i huset. Fast det låter ju lite som tippning det där också.
Jo, men att man faktiskt skulle som ge dricks av en sån här inre lycka. Och inte för att man blir nästan tvungen till det när man ser på en betalt terminal. Att vill du sätta till dricks?
Men tycker du att kan jag gå med den här idén till styrgruppen då?
Jag är inte riktigt säker på vad den här idén är nu ännu. Att, var det det här att vi gjuter statyer utanför folks dörrar eller att vi...
No, det har ju utvecklats lite, men tänk om jag skulle gå då. Jag tar liksom hissen upp och så går jag vidare då förbi sekreterare och förbi sådana där mellanchefer och sådär. Och så är de då att jaha, du ska liksom, vet du vad, att den här idén är så bra så du får helt förbi styrgruppen, att du får fara vidare ännu liksom till direktörerna. Och så far jag upp ännu högre upp i guldhissar och så kommer jag dit till direktören och så knackar jag på och sen jag öppnar dörren och tittar och så sitter det en blomma där vid skrivbordet.
Att det är en blomma som är chef för hela koncernen?
Ja, jag försökte knyta ihop det med det som du sa om den här boken du läste. Skulle det inte vara otippat det? Att hon satt en blomma i en labyrint och så tog den sig inte bara liksom till slutet utan den tog upp sig till toppen av YLE. Det är därför vi har det här långa körvädret kvar, för att det är det de tycker är spännande. Man ska i regn! Det är ju hit vi hamnar, Kai, när du sitter tyst så där länge. Kai. Man blir ju lugn av det. Alltså det är ju någonting, något sådär, jag vet inte, alltså så här, en sån här primal känsla av omhändertagande och en sån här liksom flocktillhörighet och sådär liksom, lägereldens sken som aktiveras när jag lyssnar på det här ljudet.
Men det är ju mycket fågelkvitter här i Kotby också. Man hör det hit in, och om man sitter i trädgården så är det nästan överväldigande. Och man blir ju väldigt lycklig av det. Men samtidigt så vet jag ju att det där är ju som inte fåglar i det vilda som sjunger för att de är så här lyckliga över våren och letar efter en partner. Utan det där är ju små då själlösa kycklingar som står inför en ytterst osäker framtid beroende på deras könstillhörighet. Och det här, jag vet inte, det är någonting...
Jag tror att vi löser det där nog på något sätt. Alltså jag tänker att det är ju mycket det där, alltså att det finns forskning och man gör labyrinter och man skriver böcker om medvetande och sådär. Och så säger man att man kan inte ha flera toppar. Men kanske vi skulle få det att funka. Alltså kanske liksom någon måste ju vara först också i att liksom få topparna att samsas. Och jag tycker att jag har många gånger i den här podden uppvisat stor kreativitet, uppfinningsrikedom, kanske någon form av dräkter, små hattar som döljer kammen, tjocka strumpor på de här vad heter det, alltså de här taggarna de har på klor, alltså sådana saker som gör dem mindre tuppiga helt enkelt.
Det är en spännande resa som vi alla får vara med om här, och nu är de ju här. Alltså nu är det inte bara en plan, utan nu finns det faktiskt levande fjäderfän inomhus.
Hönskön gick snabbt.
Ja, man kan ju inte ens tala om en kö, tycker jag. Det är ju mera så här...
En rutschbana.
Ja.
Men hittills har allt gått underbart. Hittills, alltså det är fågelkvitter i tvättrummet. De är gulliga och fina. Det är lite svårt med namnen ännu, för att jag vet som inte att ska vi liksom döpa dem redan, eller borde man liksom vänta då tills jag har fått de här antitopp konversationsmetoderna fixade, så att vi vet hur många vi ska ha kvar.
Jag är ännu på det här, varför finns det inte i butiken turkosa ägg om det faktiskt existerar? Det är ju som helt en outnyttjad marknadspotential det här. För det finns ju en massa olika äggkartonger.
Ja.
Så då borde det som finnas en kartong med turkosa ägg. Ja. Och man skulle ju ta den i 11 fall av 10.
Så är det. Man skulle köpa liksom regnbågsäggkartongen som är fylld med färg. Klart man skulle ta den. Hur ska du fira vappen då?
Nå, vi ska väl fara på restaurang och sen ska vi ha en sån här trädgårdsfest. Välkommen bara.
Mm. Jag tror inte jag kan komma för att det är ganska mycket med de här hönorna. Så att, men tack för inbjudan.
Du har ju alltid, hela ditt liv, letat efter sådana här orsaker i livet för att utebli från sociala evenemang.
Ja, alltså det här är ganska bra. Alltså att folk blir nog tysta när man säger att jag har höns, så jag kan inte. Och att om man säger att jag har höns i tvättrummet, så då låter det ju som att det är något som man faktiskt snabbt måste ta itu med. Så då är det bara att säga det och så klick, stänger man av samtalet.
Jag har höns i tvättrummet låter ju som en sån här metafor, ett talesätt, som skelett i garderoben. Jag har höns i tvättrummet, då är det ju då har man något, en bakgrund med fuffens eller någonting.
Har man en sån där person med höns i tvättrummet?